Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Babys podcast med mig, Carina Barnmorska, och vår gäst Filippa Stjärnlund. Så ska det handla om inspiration och coaching. Välkommen Filippa.
Tack så jättemycket.
Du inspirerar och du coachar. Och jag vet att du precis innan det här samtalet så har du haft en coaching på gång. Är det så?
Ja, tre faktiskt.
Tre stycken. Ja, men ja. Det passar ju ganska perfekt. I vår podd så handlar det ju väldigt mycket om inför, under graviditet, under förlossning, men också i föräldraskapet. Och du har ju själv fött barn och du som sagt har ju mycket med coaching att göra, och det kan väl täckas in här?
Ja, absolut.
Absolut. Men du, när du födde barn för lite mer än ett år sedan.
Ja, precis. Typ, ja, runt 14 månader sedan kom lilla Oliver den 15 mars.
Och hur var det?
Ja, det, alltså, på ett sätt är det ju en upplevelse man inte riktigt kan föreställa sig. Och jag var ju väldigt in på att jag skulle föda naturligt. Vilket jag gjorde. Så, och det är ju inte för alla. Men för mig så ville jag ha och skapa den tilliten till min kropp. Så det kändes väldigt bra. För jag kände mig, det var inte så lätt. Jag vet inte, någonstans där mellan 25 och 35 timmar tog det väl. Men till slut så funkade det. Och det var väldigt, det var häftigt. För att man fick inte bara en bond med barnet som kom ut. Man fick en bond med sig själv. Så jag var ganska stolt över min process.
Men Filippa, vad var det som var naturligt för dig? Vad var det som var viktigt med det?
Det är för att jag tror att kvinnor har fött barn i alla tider. Och förut så hade vi inte olika hjälpmedel. Och kroppen funkade ändå. Så för mig var det liksom viktigt att lita på att vi klarar det här utan att ta in andra hjälpmedel. Och som sagt, det är inte för alla, men för mig så vill jag i alla fall testa och ge det en chans. För att kroppen kommunicerar ju alltid med oss, oavsett om vi är gravida eller inte. Och jag kände hur starkt den kommunicerade med mig när jag var gravid. Det var liksom så här, var jag trött och var det så här, nej, du sätter dig ner. Alltså den var verkligen, verkligen tydlig. Och på det sättet så tänker jag att den kommer guida mig genom den här förlossningen också. Så jag behöver bara lyssna. Och det gjorde den. Och sen så kom jag ju till, när jag var ungefär vid 9 centimeter, då stannade mina värkar upp. Och då blev jag igångsatt istället. Och om jag hade lyssnat på kroppen, då kanske det bara den hade velat vila lite. Och sen fortsätta. Men jag hade ju inte chansen då, i och med att jag inte födde hemma och inte fick bestämma allting. Och mitt vatten hade gått och det var över 18 timmar. Så det var lite andra infektionsrisker och sånt också. Men jag tror det var min kropps förberedelse för sen nästa fas faktiskt. När jag tänker tillbaka.
Men för det där är ganska typiskt att kroppen tar en paus. Vi kallar den för en platåfas. Där vid 9-10 centimeter eller där du är retraherad som vi kallar det. Och där kroppen ska precis återhämtar sig innan då framfödandet av bebisen. Så hade man väntat lite så hade det ju gått säkert bra ändå. Men nu valde man den här lösningen och det blev också bra. Mm. Och det var väl, och det måste man ju göra en bedömning i varje stund. Men ibland tror jag att vi kanske måste lyssna lite mer ofta på den här fasen. Den här som du själv nämner, att när kroppen säger ifrån att här behöver jag behöver en paus för att få föda fram min bebis.
Ja, precis. Jag tror den är för att liksom, samla kraften inför liksom, nästa skede. Men jag känner också skillnaden för att jag var väldigt connectad. Jag mediterade, jag gick in i smärtan, jag använde mycket av meditation och tankens kraft. Och det hjälpte mig enormt. Det var det som liksom, fick mig igenom allting. Och så fort de satte igång mig, så tappade jag min connection med min kropp. Och min man var så här: kom igen nu Filippa, ta fram powerkvinnan, kom igen. Och jag bara, hon är inte där längre. Jag känner inte signalerna, för det är inte jag som styr längre. Och det var väldigt tydligt. Som sagt, jag förstår att de behövde göra det också med infektionsrisk och han behövde ut. Men jag kände väldigt tydligt när det kemiska tog över och när kroppen fick liksom, sitta i baksätet.
Mm. Och på vilket sätt valde man då att fortsätta och hjälpa till, inducera?
Ja, det var dropp.
Ja.
Mm. Så det är väl något liknande oxytocin. Du kan säkert det kemiska bättre än vad jag kan. Oxytocin är ju det som alltså, får hela födseln att hända.
Absolut.
Så det finns ju där naturligt, men den delen blev jobbigare för mig. Jag tyckte upp till 9 centimeter, ja det gjorde ont, men jag klarade det. Och sen blev det lite förändring där för mig. Det behöver ju inte bli det för alla.
Nej, men det här är avsnittet med dig Filippa och din upplevelse. Ja. Och den varierar och den måste få variera. Och vad vi lägger in för värderingar i födseln. Du vill föda naturligt och för dig är att föda naturligt mer utan medicinsk smärtlindring som jag förstår det.
Mm.
Så att det, vi kan inte jämföra oss där utan det handlar ju återigen om att gå in i en trygghet och känna precis det här fantastiska som du beskriver det här. Jag hade bondat med mitt barn och du har tilliten till kroppen ända fram tills man hjälper till då med det här värkförstärkande droppet som inte funkade. Ja, det kanske funkade bra på så sätt att Oliver kom ut, men för dig mentalt så funkar det inget bra, kanske inte ens fysiologiskt i din kropp.
Nej. Nej, man vet ju inte. Jag sa det till min man i bilen häromdagen. Så här, om jag skulle föda ett barn, jag undrar inte om jag skulle föda den hemma så att jag skulle kunna gå i mitt egna tempo. Den kvällen var det jättemånga som skulle föda. Så att det är väl också att det skulle gå lite snabbare. Men jag vet inte om det hade... Alltså jag har ju en annan kompis som hade samma situation. Och hon sov i 2 timmar. Och sen så vaknade hon upp. Och då var hon liksom så redo och föda ut honom. Och jag...
Och det hade jag önskat att fler fick göra. Att man får lyssna på kroppen. Och... ta den där välbehövliga pausen. Nu funkar det ju inte då alltid på grund av att man har gjort en medicinsk bedömning, vad jag förstår i det här fallet. Men kanske något att man hade kunnat vänta lite, för att även om vattnet har gått 18 timmar tidigare så är det ingen fara att vänta lite till. Nej. Men...
Nej, jag var väldigt besviken. Jag kommer ihåg när de sa, nu sätter vi igång det. Jag tittade på min man, jag bara, nej, det är det sista jag vill liksom. Mm. Men ja, och då kämpade de ju med. De hade mig uppe liksom på den här stolen. Och jag fick en boll och jag skulle gå. Och liksom, de försökte ju på det sättet. Men som sagt, min kropp ville vila.
Ja, men du, hur lång tid tog det då från det att de sätter igång dig? Eller jag skulle alltså, inte säga... utan hjälper till liksom i progressen.
Det är så svårt att veta. Alltså jag vet att jag födde Oliver 10 på morgonen på en fredag. Och jag kom väl in vid lunch dagen innan där. Det är så svårt. Man är ju lite halvt borta. Men ja. Jag tror från att vattnet gick till att han kom så var det 35 timmar. Men det var ju också, vattnet gick och då gick jag och la mig igen. Så säg att 25 timmar var jag inne totalt. Så det tog ju sin lilla tid.
Det är inte något jätteonormalt heller. Eller jätteonormalt. Det är inget onormalt. Utan första barnet, ja, ofta så tar det tid. Och om man då låter det få gå i sin takt, då bygger du ju upp det här oxytocinet på bästa sätt. Och också på naturlig väg, om det nu är det som är önskvärt.
Precis.
Men jag tycker att du gjorde ett fantastiskt jobb. Och att du ska vara jättestolt över dig själv. För det du
ja, gör. Men det känns ändå... Man fick ha en stor tillit och jag tror liksom inte bara till sin kropp men till livet och till universum och hur vi skapar det och hur vi funkar. Jag fick verkligen släppa taget till vad man nu vill kalla det, men någonting större där som har designat hela det här systemet.
Ja, det är en bra beskrivelse att någon har designat det, för så är det väl. Men du, universum för dig, det är stort och betydelsefullt.
Ja.
Ja. Och hur kunde det hjälpa dig?
Alltså jag tror att människor mår bra av att ha en tro. Och det behöver inte vara något religiöst. Eller det behöver inte vara att följa någon annans tro. Du kan skapa din egna tro. Men när vi tror på någonting så har vi ju en referens. Och vi har en plattform att stå på. Så oavsett vad som händer i livet kan du alltid komma tillbaka till det du tror på. Och det kan ju vara, herregud, jag tror på mening eller jag tror på slumpen. Eller så här, det får man ju lista ut själv. Och det blir lite så här trial and error, se i livet vad som funkar. Men jag tror på att det finns en större energi. Och att den är baserad på kärlek. För det är det vi alla människor mår bäst av. Och det är det egentligen som är det mest naturliga för oss. Om man ser som att det var en, vi tar ett exempel som terroristattacken i Stockholm. Helt plötsligt så bara zoop, blev vi en och liksom connectad. Och det för mig liksom, det är det naturliga i människor. Vi söker efter kärlek, efter trygghet och efter de här sakerna hela tiden. Och ibland så inser vi inte att vi gör det. När vi går och äter en Snickers eller vi går och shoppar eller vi använder saker utanför oss själva för att få den kärleken. Men ja, jag tror på en kärleksfull energi i grunden. Och för mig liksom universum, man kan ju kalla det vad man vill. Det behöver ju inte vara, alltså du kan välja vilket ord du vill och beskriva universum för dig. Men som sagt, att ha en tro i tuffa tider eller när man behöver den där styrkan, det är väldigt skönt.
Gav det trygghet?
Ja.
Och styrka?
Ja, det gav allting. För att jag visste liksom att jag gör inte det här själv. Jag är supportad av någonting större också. Som jag sa innan, har designat liksom, kvinnofödseln, kvinnokroppen. Jag menar, det är ju helt otroligt hur det här lilla barnet kan växa i oss och komma ut med alla delar. Och så synen och liksom, 10 små fingrar, 10 små tår. Alltså det är ju, jag tycker det är, jag får typ gå till hur jag tycker det är så coolt. Jag sa det till min man så här, om jag inte var coach skulle jag nog bli barnmorska, för jag tyckte gud vad häftigt att få uppleva det där varje dag på jobbet.
Mm. Ja, men det är det. Och vi säger det alltid men säger igen att det är ju faktiskt unikt. För den enskilda människan så är det unikt. Och föder du flera barn så kommer du att känna att det är olika varje gång. Det är en ny individ som ska födas och föda. Så att det är ju, ja, det är stort och det är mycket. Var du någonsin rädd?
När de satte igång mig blev jag rädd.
Var det först då?
Ja. Innan så tyckte jag att wow, det här var lite starkare än vad jag trodde när värken började komma. Men jag hade jobbat med, jag hade gjort lite hypnobirthing. Och sen hade jag jobbat med Susanna Healy som har skrivit boken Föda utan rädsla. Så att vi hade också så här bestämt vad jag skulle säga innan. Så jag tror också förberedelsen är väldigt viktig. Och jag hade gjort liksom så här lappar som jag skulle sätta upp på väggen. Och min bonusdotter hade målat, fyllt i olika färger. Och egentligen det enda jag sa till mig själv var möt smärtan. För att vi är så vana också att springa iväg från obehagliga känslor. Vi är inte liksom tränade att känna dem. Vi tycker det är jobbigt att känna sorg och ilska, ångest och oro istället för att acceptera det. Och jag tror att känslor är som energi. Om du möter dem och låter dem passera, då försvinner de. Men om du ska trycka bort dem eller undvika dem, då kommer de finnas kvar där. Så att jag försökte liksom så här gå in och acceptera rädslan från början och möta den istället för att undvika den. Så det, och de kom in där, de bytte ju barnmorska, ja, två gånger. Och jag kommer ihåg när de kom in och jag blundade och de sa så här: har hon några verkar nu? Och jag tänkte så här: ja, det är klart jag har verkar nu, men jag har gått in i verkarna. Så jag är inte med er, jag är bara i mig själv. Så jag tror en acceptans av allt som händer, det måste man nästan ha. Och även om jag inte ville bli igångsatt så var det så här: okej, nu får jag acceptera det och så får jag bara göra det bästa av det. Men då, där tyckte jag att jag hade, där fick jag väldigt ont och började skrika och liksom där tappade jag det som jag byggde upp till 9 centimeter. Mm. Och då kom det in en så här barnmorska som har varit där ganska länge och hon sa till mig så här: okej. Du behöver din energi, nu får du sluta skrika. Och då gjorde jag det.
Men, då vände du in i dig själv igen.
Ja, då gick jag in i mig själv. När hon tittade på mig och bara, nu får du sluta. Då var jag så här, okej. Okay. Det kändes som jag bara, du vet, tappade mer kontrollen där. Men jag fick två upplevelser.
Ja, det fick du. Men du, kontrollen är ju för många jätteviktigt. Mm. Det är ju en rädsla att tappa kontrollen. Den här kontrollförlusten. Vad skulle du säga om den? Var det någonting som du kände att du kunde fokusera på och som du hade övat på innan för att behålla kontroll? Eller tänkte du inte alls på kontrollförlust? Var det bara acceptans?
Ja, jag tror inte jag ser det som kontroll. Alltså hela mitt liv har jag försökt att kontrollera livet. Och på ett sätt så här, vara så perfekt som möjligt. Och kontrollera maten och kontrollera liksom, mig själv så att folk ska tycka om mig. Så att jag har nog jobbat väldigt mycket med att släppa på kontrollen. Och någonting som jag praktiserar, övar på mycket i min meditation, det är att observera livet mer, acceptera det mer än att reagera. För vi reagerar hela tiden. Och det är det som gör ont i oss. När, du vet, man tänker en tanke, en negativ tanke, och så tänker man en till, och så tänker man en till, och sen, du vet, är det 100 tankar senare, och så känner man bara, nu kom lite ångest i kroppen också, och nu känner jag där lite tryck i bröstet, och så reagerar man på det, och så, du vet, så här, om vi lär oss att observera livet som det är, och det är det här som vi tycker är jobbigt, för att människan vill ha den här kontrollen. Men om vi släpper taget på det, då kan ju universum komma in och supporta dig. Så att, ja, alltså ju mer vi observerar, desto bättre blir våra liv. Ju mer vi reagerar, desto mer så lider vi.
Men du, acceptansen då, tror du att vi behöver träna på den, jobba med den innan? För den är ju inte helt enkel att gå in, nu pratar vi då om födseln. Det är ju inte helt enkelt att gå in i det här födande rummet som är det här mentala rummet för mig under 1, 2, 3 dygn. Med bara, okej, kom igen acceptans, nu behöver jag dig. Det är ju någonting för mig som jag behöver träna på under en tid innan och för annat också i livet. Hur ser du på acceptansen?
Ja, precis. Så det kan man ju göra genom alltså bara sin vardag. Att man går ner till affären och man står i en kö och bara accepterar att det är kö nu. Utan att bli liksom irriterad och frustrerad. Bara så här, okej. Okay. Och jag tror så här, här har ju tilliten till livet också är ju en väldigt viktig roll. För om du har tillit till universum, du har tillit till livet, du har tillit till dig själv. Då vet du ju att allt är perfekt just nu. Du behöver inte ändra någonting. Och om du tror på att livet supportar dig, då vet du ju att situationen du befinner dig i är liksom för din, I mean for your highest purpose. Alltså det är för din fördel. Så då är det också lättare att släppa taget. Så allt det här hänger ihop, liksom tro, tillit, acceptans. Så det är, jag tror på ett sätt så här, för att jobba med acceptans så får man jobba med en helhet och en hur man ser på livet generellt.
Men skulle du rekommendera att man gör det inför födseln?
Jag skulle rekommendera att man mediterar och tränar hjärnan på att fokusera på det man vill. Och att den inte hoppar runt. Mm. Och det kan man göra bara genom att fokusera på andningen ut och in genom näsan. Bara andas helt naturligt. Sätta sig 5 minuter varje dag och bara liksom. Och när du sitter där i 5 minuter. Jag lovar att hjärnan kommer vilja säga till dig. Där kliar det. Eller, och tänk på nu vad vi ska äta till middag. Och den kommer vilja hoppa. Men det är bara så här. Snällt, lugnt. Kom tillbaka till andningen. Så det är så vi tränar våran hjärna att fokusera på det vi väljer.
Så andningen om och om igen. För det är ju det vi oftast jobbar med. Andetaget som kanske det absolut främsta verktyget inför födseln och ja, i livet i stort skulle jag säga. För den ger ju lugnet i sig. Ja,
precis.
Den ger acceptansen och tankar, de har vi. Det är ju en väldig massa tankar per dygn.
70 000 tankar om dagen.
Ja, 90 har jag hört till och med, men jag vet inte riktigt
kanske.
Vem som har, det är kanske någon annan som har räknat. Jag vet inte hur man räknar dem där. Men väldigt massa. Och det är klart att om vi ska ta till oss dem och fundera på varje tanke. Då behöver vi lite fler timmar på dygnet. Och det blir extremt jobbigt. Ta massa energi. Så det vi kanske hellre behöver göra. Precis som du säger Filippa. Det är väl att låta oss träna på att de får passera. För de kommer alltid att vara där. De har ju liksom en uppgift att vara där. Gamla, nya tankar, de blandas. Men att vi tränar oss på det här att let go. Låt dem passera. Och sen så fokusera på andetaget om och om och om igen.
Precis.
Men du kunde inte hitta tillbaka till andetaget när de hade gjort det här avbrottet i din födsel.
Nej, inte som jag hade innan. Det var för starkt.
Mm.
Alltså smärtan blev för mycket för mig. Och ja, och när jag kände att jag tappade situationen, alltså connection med min kropp, då visste jag inte riktigt vad jag skulle fokusera på. Och då ja, då blev jag nog rädd.
Mm. Ja, du blev rädd. Ja.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men hur hittar du tillbaks till tryggheten? Var det då acceptansen, andetaget och universum?
Jag tror jag accepterade att för han låg lite... att det inte riktigt hade, den här 10 centimetern öppnade inte riktigt upp, hans huvud kom inte riktigt ner. Så jag vet att de fick liksom trycka upp en hand 2 gånger för att försöka nästan dra ut honom och justera lite. Så det var nog det som tog lite tid. Men sen när han väl hade kommit ner, då var det så här, okej. Okay, då tror jag connectade med min styrka. Då blev jag så här lite djurisk liksom. Och då var det bara så här, nu kör det. Så Filippa, du kommer inte undan det här. Nu måste du nästan acceptera att du är i den här situationen. För då blev jag ju så rädd att jag sa till min man så här, men nu, du kan bara skära ut honom, jag orkar inte mer. Det är bara så här, hämta, så du kör in mig här och bara, så tar vi bara ut honom. Men när jag liksom kom förbi det och vi gick på sängen igen och jag ställde mig på alla 4 och det var så här, då visste jag så här, okej, det här är slutet. Då var det verkligen så här, styrkan, som min egna styrka som jag använde.
Och du bestämde att nu ska jag föda fram den här lilla pojken.
Ja. Då var vi liksom redo. Då sa de, de sa väl till mig också liksom, nu har han kommit ut de sista liksom 10 centimeterna där han satt fast lite. Så nu, då visste jag så här, det här är slutet och jag kommer inte undan det här nu. Så nu ska jag följa ut honom.
Ja. Mm. Och då har du en Oliver som är alldeles nyfödd som kommer att ligga på ditt bröst.
Mm. Jag stod ju på alla 4 när jag födde honom, så jag fick honom lite så här under benen och upp.
Tog emot.
Ja, precis.
Ja.
Och det är så coolt av att, alltså, att lägga de timmarna, och jag kunde inte äta heller. Jag fick inte i mig någon mat. Det var som att det satt stopp, så jag hade inte, ätit på hur länge som helst. Och det är ju lite som ett maraton, så... Men ändå, när de ligger där, det är som att man har all energi i världen. Det är alltså, ganska häftigt.
Ja, men visst är det häftigt. Och visst är naturen extremt klok. Den ser ju till att du får det här adrenalinkicken med kraft och energi för att du nu ska ta hand om barnet. Mm. Mm. Alltså, vi föder ju likadant som vi alltid har gjort på stepp, savann, vad vi än är. Så hjärnan är ju liksom... var där. Den tror ju att vi är där. Så att vi har ju extremt mycket information i kroppen som vi kanske inte plockar fram. För vi vågar inte tro på den.
Nej.
Men kvinnor gör det. För ni är jättestarka. Att våga lyssna inåt.
Ja.
Och det som händer när du tar upp Oliver och lägger mot bröstet.
Den känslan, det var en mamma som sa till mig så här, den känslan vill man göra om och om igen. Och det är verkligen så här, det är en sån himla häftig upplevelse.
Ja.
Jag vill ju ha min man där hela tiden, så han har ju knappast fått gå på toa. Han fick inte gå till bilen och hämta min väska. Jag ville bara att han skulle bara vara där, för att han var liksom också en punkt jag fokuserade på. Det var en trygghet för mig att han bara var där. Och så han, alltså jag har en video som jag tog på mig själv när Oliver kom ut och de höll på att fixa och sånt där. Då ligger min man bara helt avdäckad på soffan, han var helt slut. Men jag hade liksom full av energi och det är en sån himla mäktig känsla.
Mm.
Och jag, alltså, jag var också lite liksom halvt borta av allt. Och jag kommer ihåg att det var en tjej till mig som kallade det magic hours. Att det är 2 timmar där man ska få upp barnet i bröstet. Och det gjorde inte jag. Men om jag skulle föda igen så skulle jag testa och göra det. För jag låg bara med honom där. Men det kan vara bra att veta för kvinnor att det kan vara bra att i alla fall se om de vill ta lite mjölk. Eller bara börja suga då redan.
Absolut. Och många barn börjar ju direkt efter födseln. Men ja, de är ganska tydliga tecken själva. Och ligger de i en position så de får lite tag med fötterna så kan de faktiskt klättra själva upp till bröstet. Så att de luktar sig till bröstmjölk. Alltså kvinnor är starka och kloka, men det är även barn.
Ja, det är så häftigt. Jag fick faktiskt, han hade gulsot när han kom och vi behövde få i honom mat lite snabbare. Så jag fick en sån här silikon.
Amningsnapp.
Precis.
Alla för dem. Ja.
Precis. Och sen så hade jag lite problem. Jag fick lite ont. Jag hade lite problem med att han skulle då greppa på mitt vanliga bröst. Så då var jag på AMSAC. Och då gjorde vi hela upplevelsen igen. Att han fick kravla sig upp till bröstet. Och det funkade.
Ja, du ser.
Man kunde göra det igen senare. Även om man kanske om man skulle missa den möjligheten när de kommer upp. Så det var häftigt. Och sen så funkade det mycket bättre efter han fick göra det.
Ja, vad fint att du säger det. Det är mycket som kan återskapas och göras senare. Man tror att bara för att man inte har gjort det här eller det här så är det kört med amning eller vad det kan handla om. Men så är det inte. Det finns massa möjligheter kvar sen. Så ge inte upp. Men tålamod behöver vi till mycket.
Ja, precis. Och jag kände det var väldigt skönt. Alltså om jag skulle göra om det så kanske jag hade gått en amningskurs innan. Det hade nog hjälpt mig lite. För jag kände mig lite lost och så fick jag lite ont av de här amningsnapparna. Lite blåsor och sådär. Så det var en liten kämpig tid för mig. Men det var skönt att kunna gå till någon som guidade mig. Det var jättehärligt.
Det finns ju olika sätt, men vi har precis gjort en amningsvideo som finns på YouTube. Jag tillsammans med en barnmorska som heter Asabia. Och då har vi gjort det här grundläggande. Vi har kallat det en amningsföreläsning. Och den finns på Asabias YouTube-kanal. Och där är det en timme med lite tips och råd helst inför födseln. Och även när man har fött barnet. Men kanske allra helst inför. Så att man får tänka till. Och
bra.
Se. Så här det är möjligt. Ja, jag tror att amma är inte för alla. Men de som verkligen vill. Så måste man få reda på att det går att återskapa många av de här signalerna. Som kanske inte finns där från början. Barn kan hamna på Neo eller någon annanstans. Och det går faktiskt att göra om det här vid ett senare tillfälle. Så det är inte kört.
Nej.
Det som krävs i födandet och amning och mycket annat här i livet, det är ju tålamod. Och det är inte alla utrustade med. Hur kan vi tackla det, tror du, som coach?
Alltså jag tror att ju tidigare du börjar jobba med dig själv, desto bättre. Och om du börjar liksom hila ditt lilla barn inombords, för att vi har alla haft våra upplevelser. Vi har alla som små flickor stått i situationer där vi kanske inte fått uttrycka det vi vill. Och vi bär på kanske lite besvikelse och lite ilska inombords. Eller vi har haft olika situationer som på ett sätt, jag brukar se oss som en data. Att man har fått liksom en typ av software. Man har blivit programmerad när man är yngre. Och det kan ju vara liksom tankar som att jag inte är värdefull, jag är inte bra nog, jag är inte smart nog, olika saker. Och jag tror om vi börjar jobba med det innan, i alla fall en del av det, bara öppna upp till att man kan. Då tror jag att det blir lite lättare både när barnet kommer men också sen i uppfostran. Det finns en författare som heter Dr. Shefali och hon säger att de flesta föräldrar utgår från att de är ungefär 7-10 år när de ska uppfostra sitt barn. Så jag tror att ju mer vi kan jobba på oss själva, desto bättre blir det för nästa generation.
Mm. Kanske, ja. Det tål att tänka på. Ja.
För att när vi blir frustrerade i livet, det oftast handlar det ju inte om just den stunden. Det ligger liksom bakom och det har byggts upp. Mm. Det ligger mycket i vårt förflutna. Så om vi kan titta lite på vårt förflutna och börja hantera de situationerna, så tror jag att vi blir mer stabila föräldrar. Ja.
Men du, när du coachar andra som du drar mest hela dagarna på ett bra sätt, då har du många gravida kvinnor också, eller hur ser det ut?
Ja, det är allt möjligt. Jag skulle säga att de flesta kvinnorna är, det är ju några, men säg 25 till 45 någonstans däremellan, och sen kanske lite yngre och lite äldre. Så att det är gravida kvinnor, mammor, kvinnor som vill bli gravida, väldigt många. Så det är lite allt möjligt, olika situationer.
Vad är det du möter på mest för problem? Om vi ska se till de som vill bli gravida, varför behöver de coaching från dig?
Jag tror de måste ändra sitt tankesätt. Jag tror att det blir lätt, du vet, det funkar inte. Eller man gör en IVF, eller man liksom är så här, man är så excited och spänd över att nu har vi bestämt oss, och så händer det inte direkt. Så jag tror att då är det lätt att vi går in i rädsla och negativitet, och vi bygger upp liksom scenarier i huvudet av liksom, åh nej, den värsta mardrömmen om hur det skulle kunna bli. Så jag tror att hålla tankarna positivt är väldigt viktigt. Och jag kommer ihåg för många, många år sedan så hade jag en kvinna som försökte bli gravid, och vi skapade två små armband till henne, ett blått och ett rosa. Och så gjorde vi en affirmation, så hon sa att jag har ett hälsosamt barn med min man då, och så satte hon in hans namn där. Och jag kommer ihåg när hon sen blev gravid, så hörde hon av sig till mig efter, och så sa hon att så här, Filippa, när jag kom till BB så försökte de ta mig alla smycken, men jag vägrade ta mina armband. Så jag tror liksom så här, jag tror ju på att våra tankar skapar vårt liv. Så ja, tankarna är nummer ett om man vill bli gravid. Skicka ut den informationen man vill ha.
Och det kan vara svårt utan hjälp. Man fastnar. Jag pratade tidigare om det, att man fastnar lätt i de här negativa spiralerna. Och då behöver man ha lite draghjälp ut. Och någon som säger att så här och så här.
Ja, precis.
Ja. Och sen man själv får jobba med det. Mm. Jobbar du ofta med par när det gäller inför graviditet? För de som har svårt att få barn, är det ofta par? Eller enskilda personer?
Jag jobbar ju mest med kvinnor. Så om det kommer in par, så jobbar vi individuellt. Så att min man tar mannen och jag tar kvinnan. För oftast i relationer, oavsett vad det handlar om, så måste man ändå vända sig inåt och se, hur tänker jag? Hur kan jag göra annorlunda? Hur kan jag ta ansvar? Hur kan jag sluta göra mig till ett offer i den här situationen? Så att det handlar alltid på ett sätt om individens liksom handlingar och tankar. Så vi brukar jobba så med par, och det brukar liksom, vi får bra resultat från det. Men det finns ju massa olika sätt att jobba.
Ja men visst gör det. Men, och allt passar ju inte alla, så är det. Det är därför vi är olika som coachar på olika sätt, och finns olika verktyg, inte bara inför födseln, utan för att leva ett bra liv. Jag tänkte att jag vet att du jobbar med affirmationer och det här med meditation. Men jag tänkte att Är det okej att vi sparar det till ett eget program? För det är ganska intressant i sig att bara plocka ut det. Kan vi göra det?
Ja.
Ja, trevligt. För det handlar om, du kan ge så himla mycket pepp till de här kvinnorna. Som kanske har slutat, som kanske går in i rädslan. Det är ju det vi möter många gånger.
Ja.
Och låser. Det låser liksom kroppen. Du var med om det själv. Du sa det, den här, det försvann. Min kraft försvann liksom bara så här. Och då gäller det att hitta tillbaka till den. Så meditation och affirmationer i nästa avsnitt. Vad tror du mer behövs?
Jag tror att vi måste ta ansvar för våra tankar. Och det gör ju vi genom ifrågasätta om de faktiskt stämmer. Är det sant eller är det falskt att jag aldrig kommer... Vi tar till exempel kvinnan som tänker så här, jag kommer aldrig få barn. Då kan hon ifrågasätta den tanken, så kan hon säga, är det 100% sant det här jag säger till mig själv? Eller är det, alltså, finns det en chans att det faktiskt kanske är falskt det jag går och säger? Och då börjar man liksom ifrågasätta och på ett sätt sortera sina tankar till falskt och sant. Och du vill tänka tankar som är sanna, inte massa illusioner. Då mår vi ju inte bra helt enkelt.
Nej, och så det där ansvaret, det är jätteviktigt menar du?
Ja, att vi tar ansvar över oss själva. Det är ingen annan som kommer göra det. Och jag brukar säga till mina kunder som kommer, jag är här för att guida er. Men hela den här resan är er. Och det finns ingen som vet så mycket om dig som du gör.
Och det var det du kände när du födde Oliver, var det så?
Ja.
Du kände din kropp. Och du visste att när du kom till punkten där du hade fått en paus och personalen ville sätta fart. Då sa din kropp egentligen nej.
Ja, då gick jag mot mig själv. Mm. Och det var då som jag sa till Jimmy, jag bara, jag vill inte det här, sa jag till honom. Han bara, nej men du vet, alla skulle övertyga mig, infektionsrisk och hit och dit och så här. Så då sa jag ja, och så gick jag emot mig själv. Och oftast när vi går emot oss själva i livet, det är då vi mår dåligt. Jag brukar alltid relatera det till ångest, att när vi har ångest så är det förmodligen för att vi inte följer det vi vill. För att vi inte är sanna med oss själva och inte agerar på den sanningen. Jag gick emot mig själv och gjorde något jag inte ville. Men det blev som det blev.
Men det blev som det blev. Men tänker du ofta på det idag? För du sa ju tidigare att du var ändå tvungen att acceptera det. Men har du gjort det till 100%? Nu ställer jag dig mot väggen som kan de här verktygen bäst.
Alltså jag tror inte jag hade något annat val. Men jag tror jag blev frustrerad i situationen. För jag hade min bild av hur jag ville föda Oliver. Och jag tror liksom överlag med födseln. Så på ett sätt som jag har hört från många kvinnor. Så blir det inte alltid riktigt som man då ser framför sig att det ska bli. Jag tror aldrig kanske det blir det när man föder. Så att det är verkligen så här. Det är en stor läxa i att släppa taget. Så skulle jag vilja se det. Liksom surrender bara till att så här, det kommer bli bra. Oavsett kommer det här barnet komma ut. Jag ångrar det inte idag. Skulle jag föredragit att föda helt naturligt? Ja. Men det finns inte så mycket jag kan göra åt det.
Fast det handlar ju återigen om det här droppet liksom, och kunna släppa taget. Så du känner inte att du går inte och funderar på det, utan
nej.
Det var då.
Det var då.
Har du tagit med dig en bra upplevelse? Förlossningsfödselupplevelse?
Ja, jag tycker den, alltså det är svårt att beskriva. Jag tycker mest den var liksom häftig, och jag är väldigt tacksam att jag har fått gå igenom det. Och jag tror jag var nog väldigt inspirerad av min mamma, för hon födde 4 barn naturligt. Så oftast är det också att vi tittar tillbaka på generationerna innan. Och jag tänkte så här, om hon kan föda 4 barn så kan jag föda 1.
Ja, men du kanske inte, ska du sluta där då?
Jag vet inte. Min man har ju 2 barn innan och han är 50. Så det är också så här, vi vill ju ha, om vi ska föda barn vill vi ha tid med dem. Och jag fyller 38 i sommar och jobbar också väldigt mycket och älskar verkligen mitt jobb och vill också lägga tid på det. Så att jag vill ju hitta en balans som känns rimlig. Men jag sa på middagen igår till min man så här, om jag inte älskade mitt jobb så mycket så hade jag lätt kunnat liksom flytta till ett litet hus på Ibiza och haft 3 barn och bara liksom varit mamma. För jag är också väldigt tacksam att jag blev mamma, för jag älskar att vara mamma.
Mm. Och du är helt övertygad om att du är världens bästa mamma till Oliver.
Jag gör mitt bästa, men jag tycker, jag tycker det är kul, jag tycker det är intressant och jag tycker det är roligt att lära mig. Jag läste till exempel när under första tiden ska man bara le åt barnet, oavsett hur trött man är, oavsett hur man mår inombords, bara le åt barnet, för den kommer kopiera dig sen. Och när man ler så får man ju liksom happy hormones i sig själv. Så att jag tycker det är kul att ta in saker och testa. Och nu kanske Oliver har den personligheten, men han har varit väldigt, väldigt glad sen han kom.
Ja, men det är ett härligt tips faktiskt. Mm. Fantastiskt tips. Mm. Och det gäller ju inte bara oss mot barn, utan hur vi bemöter alla runt omkring oss. Det är lättare att bli glad och lycklig av någon som skrattar och ler än ser butter och sur ut och bara är inne i det här negativa. Så att jag tror att vi har att lära av varandra och tänka på vad var det jag gjorde där. För ingen är perfekt, men vi kan lära, vi kan bli bättre.
Ja, practice makes the master. Så man övar och övar och övar, och jag tror... Jag brukar beskriva liksom våra mål som att vi ska åka till ICA och köpa mjölk. Då tar vi ju den här stora vägen som går snabbast dit. Men ibland så är det ju så att vi blir distraherade, vi åker av på småvägar. Men jag tänker så här, så fort du är medveten att du har åkt av på en småväg och åkt av i fel riktning, så bara kom tillbaka. Du behöver inte ens vara arg på dig själv, du behöver inte känna dig, ha skuldkänslor. Det är bara så här, kom, get back on the main road brukar jag säga. Det är bara så här, kom tillbaka till, liksom, till fokus på målet och den lättaste vägen dit.
Det är bra träning. Det är bra träning för tålamodet också, just det. Mm. Men du har ju fantastiska... coachingverktyg, jag vet inte vad du kallar det om i din värld, där du hjälper kvinnor och män, men inspirerar gör du, och vi har pratat om mindfulnessen nästan som det är, att acceptera. Så nästa gång så pratar vi, vad sa vi? Vi sa visualisering,
affirmationer,
precis. Om meditation. Jag skulle vilja att du pratar lite mer om hypnobirthingen. Den som vi har pratat lite grann om tidigare här. För den tycker jag är intressant. Och den gör stor skillnad för många också. Och en annan grej som du får ta med dig nästa gång. Och jag vet att du är jätteintresserad av kost. Nu sa du själv förut att du var inte sugen på att äta någonting när du föder. Men jag vet som barnmorska att det är jätteviktigt att du äter och dricker när du ska utföra det här som är något av det tuffare kroppen gör. Det är när vi föder barn. Mm. Så inte bara den mentala kraften, utan energierna i kroppen, de behöver vi också där.
Får jag säga en grej där?
Som, absolut.
Jag hade en kund med diabetes. Och hon fick lära sig att det mamman äter när barnet är i magen och det man äter när man ammar påverkar väldigt mycket barnet. Och att då fick hon rekommendera, alltså då pratade om att om mamman äter mycket socker så kan det påverka olika saker och sjukdomar och sånt där. Så det var någonting, jag tog faktiskt bort vitt socker när jag... Nu har jag skrivit en bok om det också, så det är någonting jag är passionerad om. Men jag tog bort vitt socker under graviditeten och när jag ammade. Tänkte bara vara en rolig grej och man kan testa.
Absolut. Är det någonting vi vet så är det ju också att vi äter för mycket socker. Ja. Eller produkter som innehåller socker. Olika former. Vi har ju gjort ett avsnitt och ska göra fler med graviditetsdiabetes. Så där vi återkopplar lite om det här. Och vikten av att äta rätt.
Ja.
Inte bara för barnet. Men nog så viktigt det också.
Ja, men precis.
Att du har skrivit en bok om det.
Ja, jag har skrivit alltså sockerdetox. Kom den ut 2014.
Mm-hmm.
Ja, det är Bonnier. Och ja, där pratar jag om också min resa som emotional eater. Jag var väldigt stor känslomässig ätande under när jag växte upp. Och när jag var runt också 20 och framåt där. Så ja, relationen med socker blev någonting jag blev väldigt beroende av. När jag inte ville känna mina känslor.
Nej, men där delar du nog med många andra, tror jag.
Ja.
Vad heter boken?
Sockerdetox.
Ja.
Ja. Och så Sugar Detox. Den släpptes i USA också.
Mm.
Så den finns på engelska om någon skulle föredra.
Mm. Vad härligt. Men då är vi snart tillbaks. Filippa,
ja.
Så ska du få coacha lite mer på djupet, prata hypnobirthing. Det ser vi fram emot. Men du, först så, var kan man nå dig? Om man vill ha coaching, var når man dig då?
Du kan
hemsidan?
Ringa, ja, på hemsidan, rockclarity.com eller via Instagram, at rockclarityfilippa, om du vill skicka en DM, eller det finns, min e-mail finns där också. Och första gången är som en provsession som är kostnadsfri. Så man måste ju liksom test drive the car och se om det funkar och sånt där. Det är väldigt personligt. Så det kan man göra. Och sen så har jag mina 6 månaders program. För jag tror inte på quick fix. Jag tror att man behöver lite tid när man ska gå djupare i sig själv och hila på riktigt.
Bra. Stort tack för idag, Filippa.
Ja, tack så jättemycket.
Vi hörs snart igen.
Det gör vi.
Och till er andra där ute så har vi också en Instagram-sida. Där får ni jättegärna hänga med oss. Det heter Ett Babys Podcast. Och ja, nästa torsdag är en ny poddag. Så häng med oss då. Och Filippa är tillbaks med ett nytt spännande avsnitt. Så vi hörs snart.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.